Podplay.
Ja, tack. Apropå Manchester City, va? Det är ju lite kul det här med att de är ett sånt, alltså, homofobiskt land. Alltså att man liksom avrättar folk som inte är heterosexuella och så vidare. Det är ju lite konstigt med tanke på att, alltså, ägaren till Manchester City, Sheikh Mansour, Sheiken, att hans namn är som en cocktail, som Man Sour. Fattar ni? Sheikh Mansour. Det är lite gay, va? Oh. Petter Landén just slapped me.
Du ska hålla Sheikh Mansour utanför din smutsiga mun. Till Kick & Rush, Sportexpressens Premier League-podcast. Ja, då blev ni jävligt lurade att det var en av de två närkingarna, Joakim Rysson eller Therese Strömberg, som pratade. Eller Alexander Axén, kanske ni trodde att det var också. Det var det inte. Det var Petter Landén som gjorde en fantastisk imitation av närkedialekt.
Gud, vad du lurade mig, Petter. Jag var inte alls...
Ja, så, eftersom du sitter och blundar så hade du ingen aning. Du visste att det var en av de tre och du hade fel på alla.
Ja, gud vad dåligt det var.
Ja, mycket dåligt. Faktum är att vi har skeppat närkingarna. Vi kom överens i Kick & Rush att om vi skulle behöva ge upp ett landskap i Sverige så skulle det vara Närke. Och då gav vi också upp de två deltagare, tänkte jag kalla dem. Det är Expedition Robinson här. De två medlemmarna ur Kick & Rush som också är närkingar. Och kvar då står skåningen Petter Landén och gästriken Pontus Wennergren.
Ett annat landskap som många vill skeppa. Men jag stod på mig. Och är därför kvar.
Det som gjorde att Jessica kan klara sig är att få bry sig.
Mm. Ja, alltså, vi har ju nästan Dragon Gate. Det ligger ju inte i Gästrikland, men det ligger nästan i Gästrikland.
Ja, just det.
Vad hade Dragon Gate varit utan Gästrikland? Ingenting. Nej. Ingenting hade det varit.
Det hade gått rakt upp i Ångermanland.
Hälsingland.
Fuck it. Delsbo ligger där någonstans.
Ja, Delsbo-kingen.
Just det. Vi ska inte fastna för mycket i detta. Jag vill snabbt toucha på det som introt handlar om och som alla har pratat om de senaste dagarna. Nämligen Will Smiths örfil av Chris Rock på Oscarsgalan. Vad har detta med Premier League att göra, tänker ni?
Ja, jag också.
Vi måste toucha på det kort. Och det är för att anledningen till att Chris Rock drev med Jada Pinkett Smith är att hon lider av alopecia. Där har en känd representant i Premier League-världen. Vet du vem?
Ja, självklart. Eller självklart, jag gissar väl att... Mm. Gud. Varför är jag sån här? Varför är jag inte...
The Exeter.
Vad sa du?
Men han är född i Exeter men har främst spelat sin fotboll i norra England.
Ja, jo, jag vet ju vem det är. Det är ju Voldemort, men jag har inte...
Just det!
Jag har inte... Men säg ingenting, jag får panik. Ja, men snälla.
Det är Young och Shelby.
Varför är jag sån här? Varför har jag fått demens? Jag är fan 30. Det är inte okej.
Ja, där har du faktiskt svaret också. Du är 30. Det är därför du har börjat få demens. Ja. Young och Shelby lider av alopecia sen barndomsåren. Och har själv vittnat om att det har inte varit helt lätt under hans uppväxt. Att han har fått höra både det ena och det andra. Och tyckte det var intressant att du kallade honom Voldemort också. För att av många miljarder takes, vi ska inte ens gå in på någon av dem egentligen, gällande Will Smith versus Chris Rock. Så i alla fall, man får tycka vad man vill om allting. Men jag har i alla fall läst taken att en man skulle aldrig bli hånad för alopecia. Det är... Nu har jag varit inne på de obskyraste hörnen av Twitter. Detta är liksom ingen etablerad åsikt. Men jag var ändå tvungen att kolla upp att visst fan har Johnny och Shelby blivit kallade öknamn.
Jag tror inte. Jag har aldrig hört något.
Nej, du var själv inne på Voldemort, men jag hittade det. Och förlåt att jag skrattar nu. Detta är hela anledningen till att jag tar upp det. Jag tror att det är det absolut taskigaste smeknamnet i Premier League-historien någonsin. Och det är så elakt att det blir kul. Har du någon aning om vad det är, om jag bara liksom säger det vad jag sa? Tror du dig har hört det? För Voldemort var det du gick till, men detta är mycket, mycket, mycket bättre och mycket, mycket elakare.
Ja, nej, jag vet inte. Det är den ramsan jag kan. Det att de sjunger Harry Potter, he's coming for you. Ja.
Det är ju också, det är objektivt lite kul.
Ja, det är kul. Ja.
Men det som Johnny Shelby har kallats, eller kallas, vilket är väldigt, väldigt elakt. Jag ska bara säga det. Vi ska killskratta lite, alltså det är väl inte helt kosher kanske, men vi ska göra det ändå. Och sen ska vi gå vidare och bara lämna det här där hän. Är chemotherapy crows.
Nej.
Ja. Så, fick vi det sagt. Det har varit landslagsfotboll, Pontus.
Det har det verkligen varit. Och ingen Johnny och Shelby där. Den här gången.
Nej, det var väl väldigt länge sedan han var Three Lions on a Shirt, eller?
Det var nog extremt länge sedan, och det är väl ganska all rätt för det, kanske.
Ja, alltså, han kan ju passa bollen. Det får man ge honom. Han har ett hygglig repertoar där.
Ja, ja, bra tillslag.
Ja.
Som en lite lynnigare och lite sämre James Ward-Prowse.
Ja, givetvis betydligt sämre. Jag ska säga International Career Senior. Han hade kunnat spela på Skottland och Irland, men valde England.
Oj, vilket dumt val.
Ja, verkligen. Han har spelat, ska vi säga här. Hur många landskamper har han spelat? Det måste vi kolla. 6 ändå, alltså. Det är nästan överraskande många. 2 av dem är mot San Marino. Ja, det var den landskarriären. Should have gone with Scotland, mate. Men anledningen till att vi tar upp det, för vi spelar in där dagen efter att Sverige har spelat ur sig genom att inte kunna göra mål mot Polen. Så Sverige ska inte till VM. Jag vet inte, det är inte lönt att vi pratar om det. Det kan ni höra allt om i Sportexpressens andra fotbollspodcast, Rondo, med de som är bättre än oss.
de tyckte att de här var bra i Kick and Rush. Vi plockar dem till en annan podd istället.
Exakt. Mm.
Och vi är kvar här.
Vi är kvar här och vi ska då prata. Du ville prata på något sätt landslaget, va? Englands landslag.
Ja, men det tog jag upp. Och det, jag tycker att det är lite kul med Englands landslag, som ju är ett av det är, man får väl ändå säga att nu när varenda mästerskap som kommer de kommande 6 åren i alla fall, då har ju de just nu en trupp som förmodligen kommer att vara ganska intakt under den tiden, och de kommer vara någon form av, kanske inte förstahandsfavorit, men de kommer vara favoriter till att gå hela vägen. Det är ju en fantastisk generation de har. Kanske den starkaste på 20 år.
Ja, precis. Jag skulle säga hemma i M96 där är de ju...
Ja, men generationen med Gerard, Lampard och så vidare.
Ja.
Men efter det, sen den generationen, sen tidigt 80-tal generationen, så är det här den bästa. Så på 10 år då, i alla fall, åtminstone är det den bästa generationen.
Det är precis som du säger, att liksom, merparten av liksom, de riktigt bra spelarna är ju i en ålder där de fortfarande är väldigt utvecklingsbara, och the best is yet to come, så att säga. EM24 och VM26 kanske, och till och med EM28 är liksom nästan bättre för England än vad VM22 är.
Exakt. Och då tycker jag att det är så himla roligt, för att i den här otroliga mixen av enorm talang och någon form av, alltså jag vill kalla det världsherravälde som det är just nu av engelsk fotboll. Alltså inte på landslagsnivå, men på klubblagsnivå så är det ju någon form av, just nu är ju England 1, 2 och 3 i klubbfotbollen, typ.
Ja, det går väl att argumentera för Bayern München.
Ja, men jag tänker som liga, alltså ligamässigt. Ja. Det är väldigt, väldigt långt ner till andra platsen, som väl innehas av Spanien, antar jag. Men då är det kul att kolla på de här startuppställningarna som England ställer upp mot Schweiz och Elfenbenskusten här. Mm. Det här är alltså offensivt så är det ju, det går ju inte att, där är det ju vad det är. Det är ju Phil Foden, Mason Mount och Harry Kane som startar som 3 offensiva mot Schweiz. Och det är ju jättebra.
Ja, och då har de ju Sterling, Grealish, Smith Rowe,
Saka.
Saka, herregud.
Ja. Det är jättestark offensiv. Men den här backlinjen de ställer upp med mot Schweiz, det är ju så, eller det försvarsnavet med Jordan Pickford, Ben White, Connor Cody och Mark Guay, samtidigt som Kyle Walker-Peters startar som högerback. Det har ju någonting mer charmigt.
Det är helt vansinnigt att en förbundskapten och ett landslag som tagit ut en 23-mannatrupp enbart bestående av högerbackar tvingas starta Kyle Walker-Peters på högerbacken.
Då har vi inte ens tagit upp vilka de startar med mot Elfenbenskusten. För där får man säga att det är ju bättre med Nick Pope än Jordan Pickford, tycker jag.
Jag kan hålla med.
Och Harry Maguire tycker jag också är bättre än vad Connor Cody är, till exempel. Mm. Åtminstone höjden. Sen är Tyrone Mings aningen överskattad i mina ögon. Men har vi bevisat mer än vad Mark Guay har gjort? Däremot så,
Guay är väl bara typ lite småspännande egentligen.
Exakt. Men det som är kanske mest spännande med den här backlinjen, det är ju ytterbackarna. För nu har de ju gått ifrån den här fembackslinjen som Southgate verkligen kämpar med och går igenom med, i vått och torrt med. Och den här truppen som bara består av högerbackar. Högerbacken mot Elfenbenskusten, det är så Ben White. Och vänsterback Tyreek Mitchell. Alltså vad är det här? Den bästa generationen på 20 år ställer upp med en backlinje med Ben White, Harry Maguire, Tyrone Mings och Tyreek Mitchell.
Ja, det är faktiskt helt osannolikt. Det är helt osannolikt. Ska vi säga, vara ärlig och säga att Stone saknas.
Ja.
Trent saknas. Kyle Walker saknas, va?
Ja. Trippier saknas.
Ja, Trippier saknas.
Rhys James saknas väl. Ben Chilwell saknas.
Vi har med fyra högerbackar igen.
Ja, det är klart att det finns ju sådana. Men det är ändå kul att se på det här laget och se liksom. Det är ju verkligen som den här.
Men bara nu när du tog upp det så tänkte jag så här. Okej, ja, men jag kollar U21-landslaget. För att de måste ju ha någon på gång. Och då kollar man ju bara offensivt, så finns det ju ganska hypade Nonny Madueke i PSV Eindhoven som gör det bra där. Harvey Elliott, Jacob Ramsey, för att nämna några. Ja. Det är väldigt, väldigt, väldigt bra offensiva spelare som är på väg framåt. Men kollar du liksom backlinjen så är det ju, ja, det är två väldigt bra högerbackar i Valentino Livramento och Tarik Lamptey.
Ja, men de två är ju också båda bättre än vad Kyle Walker-Peters är. Och förmodligen också än vad Ben White är som högerback. Nu vann ju England med 3-0 mot Elfenbenskusten, men ändå.
Ja, men alltså i övrigt så är det ju väldigt, alltså det är ju inte mycket som är särskilt glädjande försvarsmässigt för England när du tittar ur U21-landslaget heller. Alltså, Charlie Cresswell från Leeds, Lee Buchanan från Derby, Ben Johnson från West Ham, Taylor Hardwood-Bell i City-spelaren som utlånat till Stoke, Luke Thomas i Leicester, Levi Colwill.
Nu hackade du mycket, Petter.
Det roligaste i det engelska U21-landslaget är att de har en målvakt som heter Etienne Green som är utlånad till Saint-Étienne. Nej, spelar i Saint-Étienne.
Men
han är född i Colchester men flyttade till Frankrike som 4-åring och heter Etienne och spelar i Saint-Étienne.
Det är faktiskt fantastiskt. Ja, kul. Och då har de alltså inte med Fikayo Tomori i A-truppen.
Det är nästan ännu mer skygglappar på Southgate än vad det var på dig när du säger att England är 1, 2, 3 i liga ranking, så att säga. Det är väldigt underligt att Tomori inte tar plats, va?
Ja, det är ju såklart helt galet. Men apropå det här med lite landslag så har jag en liten utmaning till dig.
Ja.
Är du taggad?
Okej. Okay. Ja, jag vet inte.
Det är en liten landslagsutmaning.
Jag känner att det är någonting jag kanske måste göra. Jag blir gärna positivt överraskad.
Mm. Men det här är lite av en... Ja, det här är en jättesvår utmaning. Men jag funderade lite grann på Englands landslag. Och så funderade jag... Fan, det ser inte så jävla starkt ut den här startelvan. Även om det känns som att Englands generation nu är ju så fruktansvärt bra. Det är den. Mm. Men startelvan här, det ser fan inte tipptopp ut. Och då tänkte jag...
Nej.
Men hur fan såg den ut för 10 år sedan då? När England mötte Sverige på Friends Arena och förlorade med 4-2. Alltså, Zlatan gjorde en bicykleta. Och då vill jag att då har du fått för en utmaning här nu. I startelvan som England har. Och jag vill att du ska ta 5 spelare som startar matchen.
Jag tror att Joe Hart står.
Ja, det är ett.
vänta, nu ska vi pratar alltså 10 år sedan.
Ja, 2012, november.
Gud vad svårt, ja.
De startar 4-3-3 kan jag säga.
4-3-3. Wayne Rooney borde starta om han är hel ju.
Nej, han var inte med.
Han var inte med. Gud, vi måste spela Ashley Cole.
Nej.
Gud, vad är det för soplag de har ställt upp med? 10 år är så himla lång tid. Kan... Ja, men alltså, jag tänker att... Är Gerard fortfarande aktiv?
Gerard är med.
Ja.
Det var, jag säger, Joe Hart, Steven Gerard, det är väl de två mest troliga. Sen är det tre till som man faktiskt kan ta. Resten är tuffare.
Alltså svårt, det känns som en sån övergångsperiod där jag av någon anledning har glömt väldigt många spelare. Kan du ge mig någon mer ledtråd eller?
Ja, men vi kan säga att offensivt så är det en trea bestående av en väldigt ung spelare, en lite mindre ung och en som vann årets unga spelare i Premier League 2009. Eller om det var 2008.
Okej. Okay. Theo Walcott skulle eventuellt kunna vara där.
Nej, inte ens inhoppare.
Inte ens inhoppare. Kan Alex Oxlade-Chamberlain vara där då?
Nej, den inte heller.
Nej. Årets unga spelare 2008.
Eller om det var 9.
Fy fan vad svårt det är.
Vi minns att jag reagerade starkt på att han blev det för att han inte var så ung.
Nej, alltså det är den kritiken som har kommit mot Raheem Sterling, eller mot att Raheem Sterling utnämnts till också de senaste åren liksom. Men han var typ så 24 då eller någonting.
Jag tror han var 23, för det var det, alltså han var så gammal man verkligen kan vara.
Ja. 23 för 10 år sedan. Och ska hålla på nu då. Är det så här ett stor downing eller något sånt där?
Nej, men inte en dum gissning ändå.
Är det Peter Whittingham?
Nej, men det är inte heller en så dum gissning. Jag säger så här, offensivt så har vi alla tre spelare spelar idag. Klubbtillhörigheter är alltså, här nu kommer du ta en såklart. Det är en Aston Villa-spelare, en Brighton-spelare och en Manchester City-spelare.
Nu kommer du ta det givetvis, jag känner att jag inte har, är det Adam Johnson?
Nej, men alltså de spelar där nu. Villa, Brighton, City.
Okej, de spelar där nu. Gud, du måste tänka. City offensiv, trea. Men är det Raheem?
Raheem Sterling startar.
Och gud, för 10 år sedan?
Ja. Årets unga spelare för typ 2 säsonger sedan.
Vad sjukt.
2017.
Idag är det Glenn Murray. Nej, Danny Welbeck.
Danny Welbeck är korrekt. Han startar.
Oh,
och då är ändå anfallet typ den starkaste lagdelen.
Men det är Ashley Young.
Ashley Young, ja.
Åh, herregud. Ashley Young, Danny Welbeck, Raheem Sterling. Fy fan vad beft alltså.
Ja, och det är den starkaste lagdelen.
Och så Gerard startar på mitten.
Ja, de andra två kommer du aldrig i hela ditt liv att ta, tror jag.
Inte ens om du gör med klubbarrest då?
Jo, då kommer du kanske ta det. Men det blir inte lika kul.
Nej, men kan du ge mig
jag kan säga att de är ja, men jag ger dig ledtrådar att den ena av dem associeras med Everton och den andra associeras med Manchester United.
Associeras med?
Ja, eller jag associerar dem med de klubbarna i alla fall.
Okej. Och de ska starta på mitten i någon slags trea där.
Mm.
Associeras med Manchester United. Jag tänker bara på när man är Matic. Tveksamt om man startar den. Och det är inte Scholes givetvis. Är det Michael Carrick?
Nej, men tänk dig att det här är alltså, mittfältet är ju sämre än vad offensiven är.
Ja, just det. Fan har ens United haft där då? Gud, jag vittnar verkligen min okunskap här alltså.
Men det är svårt. Det är otroligt svårt.
Men är det Everton? Är det så Tony Hibbert är det som dyker upp i mitt huvud?
Mm, nej, men det är lika dåligt.
men du måste ge mig något mer. Vi kan sitta, jag kan bara sitta och
Men den Manchester United-spelaren, han har också spelat i Everton. Han har även spelat i Watford bland annat. Och var där
Tom Cleverley
startar. Och sen har vi då den sista på trean som är den svårare. Han har liksom bara spelat i Everton.
Ja, men förnamn på L eller någonting?
Ja, men det är korrekt.
Det är Leon Osman.
Ja, Leon Osman. Leon Osman, Tom Cleverley, Steven Gerrard.
Hade du inte sagt det? Jag hade aldrig trott att Leon Osman hade gjort en landskamp.
Nej, det är korrekt.
Men alltså, han kan ju inte ha gjort...
Nej, hur är det en?
Jag har gjort två landskamper. Det är ju helt osannolikt.
Mm.
Ja, nej, det är inte på 1000 försök.
Nej, backlinjen kan jag dra. Den är inte lika rolig. Där är det bara en spelare som är verkligen wow. Det är Glenn Johnson till höger. Kan man förstå. Gary Cahill kan man förstå. Steven Caulker, sjuk.
Ja, det är
sjuk. Och sen vänsterback Leighton Baines såklart.
Backlinjen borde jag tagit med. Både Glenn Johnson och Leighton Baines borde jag kunnat verka fram. Gary Cahill hade kanske tagit lite tid för att det kändes som att det var när han var i Bolton, eller?
Oj, vänta om han hade gått till Chelsea här. Men ändå en respekterad fotbollsspelare jämfört med alla andra.
Backlinjen var ju liksom, alltså Steven Clocker var ju, men å andra sidan, det maskeras ju av Leon Osman.
Ja, exakt.
Han gick till Chelsea sommaren 2012.
Mm. Och dessa inhoppen är så Carl Jenkinson, Ryan Shawcross, Tom Huddlestone, Jack Wilshere, Daniel Sturridge och Wilfried Zaha.
De sista tre.
Varför startade inte de?
Sturridge utan skador, Wilshere utan skador och Zaha, om det inte hade fuckat sig så enormt i Manchester United liksom.
Ja, men det hade ju varit en ganska stark, alltså det är mycket starkare. Men alltså Leon Osman och Tom Cleverley. Ja, jag förstår att det blev 4-2 till Sverige.
Men vilken sanslös liksom medeltid för engelsk landslagsfotboll. Alltså,
ja, det är ju The Dark Ages.
Ja, men att Leon Osman har tillåtit starta på ett engelskt landslagsmittfält måste ju vara ett lågvattenmärke och han helt enormt. Det finns ju ingen som kan matcha det, eller? Jag tycker det är nästan ännu väl. Steven Caulker hade väl ändå någonting lite med tag, eller?
Ja, men det var ju uppenbart att de ville spela in unga spelare. Och jag,
ja. Men liksom... Steven Caulker, var det där han breakade i Tottenham innan skador eller något sånt där som det ändå kändes som att det här kanske finns någonting?
Ja, och det kan man ju faktiskt köpa. Alltså, men många av de här spelarna var ju typ i sin prime här, vilket säger så himla mycket om vilken otrolig mörk period engelsk fotboll var inne i. Så kollar man på den här truppen, eller det här startelvan, så jämför man med den mot Elfenbenskusten, då finns det ändå ljuspunkter. Men med det sagt, Ben White ska inte spela högerback när du har alla högerbackar i hela världen. Ja, och de övriga backarna behöver vi kanske inte prata så mycket om heller. Men Tyrick Mitchell
Steve Cocker gjorde bara den landskampen.
Jaha.
Och då nickade han även in ett mål.
Oj, 100%
byttes ut i ledning 2-1 när England förlorade 4-2. Så hade de bara behållit Steve Cocker på plan, så hade det löst sig. Då hade Zlatan aldrig fått den där bissan.
Wow, snacka om sliding doors.
Ja, verkligen. Nej, väldigt bra utmaning. Fruktansvärt vilket jävla hål de befann sig i, alltså.
Ja, otroligt. Älskvärda England tidigt 2010-tal.
Betydligt charmigare än högerbacks versionen vi har idag. Ja, Pompus, snart så är det internationella uppehållet slut på riktigt. Och på lördag så möter Liverpool sin kanske värsta konkurrent, Watford, på hemmaplan, och det är ju starten på en helt faktiskt sinnessjuk månad.
Vilken ton den matchen sätter på hela månaden ändå.
Ja,
verkligen. Kliver in.
Stänker in 6-1 målet.
Ja, jag vill inte tänka på det med tanke på att Watford ändå vann mot Liverpool med 3-0 våran titelvinnande säsong, som man vet aldrig.
Exakt. På väg mot undefeated när Watford bara plötsligt blev prime Barcelona och spelade ut det fullständigt. Men vi tar Liverpools aprilschema och börjar där. Watford på lördag, sen borta mot Benfica, borta mot City, hemma mot Benfica, borta mot City i FA-cupen, hemma mot United, hemma mot Everton och borta mot Newcastle. Avslutas på Valborg där. Samtidigt ska City då möta Burnley borta, Atletico hemma, Liverpool hemma, Atletico borta, Liverpool hemma, Brighton hemma, Watford hemma, Leeds borta. Objektivt kan man ju säga att det är ju, jag vet inte på riktigt hur jag ska ta mig levande ut på andra sidan.
Det gör så ont att tänka på.
Jag längtar så oerhört mycket till hemmamatch mot Brighton, för då är det i alla fall över.
Ja, för dig ja.
Jo, precis.
Då har ju vi United. När ni går in i Brighton, då möter vi United.
Och sen Everton, visst för allting som är skit där, men då har ju aldrig funnits ett bättre tillfälle att gå ut utan press och möta Liverpool. Liksom.
Nej, exakt.
Och sen Newcastle som, det kanske är slut då, fan vet. Men ändå, vi får inte landa i att det bara är så här, wow vad häftigt det ska bli.
Nej, vi vill landa i någon form av ångestkänsla.
Jo, men det är det ju givetvis. Men där får man ju säga att Liverpool tog ett litet playbook, en gammal City-playbooken, mutade UEFA som fan och fick Benfica. Det måste ju ha, det känns på riktigt som ett litet sånt här ögonblick som kan definiera hela säsongen i form av det lilla flytet man behöver, så att säga.
Ja, men alltså, där är ju, det hänger ju jävligt mycket på att vi kan vinna komfortabelt första matchen mot Benfica. Så att man vet att man kan vila lite spelare till returen. Ja. Annars blir det ju galet att det ska bli en jämn match mot Benfica, sen City och sen en avgörande, alltså helt avgörande match mot Benfica.
Direkt och så tre dagar senare City igen.
Åh, fy fan. Det här är verkligen min mardröm.
Ja, samtidigt på City och håll, så Burnley borta ska ju inte vara några konstigheter, precis som att Watford hemma inte ska vara några konstigheter för Liverpool egentligen.
Nej.
Och sen så är det Atletico, Liverpool, Atletico, Liverpool, och vi får väl se, det där med truppbredd lär ju bli än mer aktuellt när Diego Simeones hyrda torpeder har slutat hacka sönder benen på typ Gündogan, De Bruyne och Foden eller någonting.
Ja, men det ni kommer ju inte ut därifrån utan skador.
Nej. Och då är ju frågan som nu måste allting ställas på sin spets. Hur skulle du säga att Liverpool måste göra för att komma ut ur det här med så bra resultat som möjligt? Det vill säga att, jag ska säga, alltså, givetvis bästa resultat är ju slut med fika, slå City i lig. Det är ju liksom givetvis best case scenario för Liverpool. Men kommer det att gå? Om vi börjar där, tror du att det kommer att gå?
Det låter ju för bra för att vara sant, såklart. Det ska ju inte gå.
Jag kan säga på andra hållet, det finns inte en chans i helvete att City fixar samtliga tre.
Nej.
Det gör de inte. Någonstans måste de concur, så att säga.
Ja, men precis. Benfica ska ju Liverpool bara städa av.
Över 180 minuter, ja.
Vilket ju är där nu vill jag inte jinxa käften.
Du satt och sa i dogtem att ni kunde vinna kvadruppen. Så att,
det är kört, jag vet.
Frågan kan ha lämnat förrången för ett tag sedan.
Ja, men ja, alltså det kommer ju att den matchen ska vi liksom, eller den dubbelmöte ska vi bara städa av. Och då hänger nog mycket på. Jag tror att första matchen mot City, det kommer vara urladdningen. Där kommer båda lagen gå in.
Man sitter på ligan. Ja. Jag tror det också.
Och sen FA-cupen, det tror jag hänger lite grann på. Lyckas Liverpool städa av Benfica i första och kan rotera bra i andra. Och ditto för City, att City lyckas städa av Atletico i första. För blir det två jämna matcher mot Atletico, då blir det tufft mot Liverpool i FA-cupen.
Ja, då tror jag att City släpper den bara.
Ja.
Får de inte förlust i ligamatchen, så tror jag de släpper FA-cupen hem.
Ja, det tror jag också. Så, och sen, men sen, liksom, det som händer sen är ju lika viktigt. Alltså, vinner inte Liverpool mot City, blir det oavgjort mot City, då är ju United och Everton-matcherna livsviktiga. Då får man inte tappa poäng där. Det går inte.
Och det kommer ju, alltså United, Everton, Newcastle, och sen så kommer ju Tottenham därefter. Och faktiskt, Vi har ganska magra matcher att avsluta ligan. Alltså Tottenham i maj. Och Liverpool har Southampton borta och Wolves hemma i sina sista. City har i maj Newcastle hemma, West Ham borta, Villa hemma. Det finns ju något typ av såklart manus där Steven Gerrard spelar hem titeln till Liverpool i sista matchen.
Gud, gåshud.
Ja, det är någon form av känsla skulle du framkalla i alla fall. Mm. Det kan ju vara olika beroende på, va? Mm. Min känsla är så här då. Inte för att jinxa någonting heller. Men nu ska jag säga så här. Jag tror också jag tror att City kan sikta på att försöka kontrollera första matchen mot Atletico. Egentligen mer vara i kontrollen och anfalla febrilt. För att på urladdningen i ligamatchen bara snurra på i bortamatch mot Atletico, släppa FA-cupen helt. För att jag tror att känner City att de får med sig ett hyggligt resultat från ligamatchen, det vill säga att de inte släpper greppet om ligan, då tror jag att City känner att de har det som krävs för att vinna de återstående matcherna. Det ska sägas också, City och Wolves borta uppskjuten och Liverpool och Aston Villa uppskjuten, va?
Just det.
Så att det finns ju ett annat schema där Steven Gerrard spelar ligatiteln till Manchester City som också skulle kunna framkalla känslor. Jag tror att klara City att hålla Liverpool bakom sig i ligamatchen, då tror jag att det finns tillräckligt med kraft att hålla dem bakom.
Ja, men jag tror att det krävs en seger för Liverpool.
Jag tror det också, men tar Liverpool den segern så är jag helt övertygad om att de på ren frenesi, vilja och kraft aldrig släpper den.
Nej.
Då tappar de inte mot United, för att det blir liksom det blir så himla bra revansch för Klopp för 18-19 säsongen liksom. När City sprang under, alltså att man vänder på det manuset. Jag tror. Och grejen är att jag tror till och med att Liverpool skulle kunna liksom släppa Champions League i fokus och bara liksom springa hem ligan istället.
Ja, det blir ju jävligt tufft att försöka springa hem båda.
Men om det skulle vara så, alltså, grejen är att det finns ju en bredd och kompetens i truppen att liksom kämpa på flera fronter. Men jag tror att slå Liverpool City i ligan, vilket jag definitivt håller för möjligt, så finns det inte en chans att de släpper ligan. Jag tror inte det. Det är ju väldigt svårt att hålla alla friska och pigga. Om Liverpool slår ut Benfica, vilket man får tro, så är det ju Bayern München i ett dubbelmöte sen i Champions League. Det är ju inte bara att städa av, va? Om man ska hålla ligan igång.
Nej, samtidigt som man då ska städa av Bayern München och ha United, Everton, Tottenham i den mixen.
Ja, precis.
Vet du vad jag har gjort för smart grej?
Berätta.
Jag har lyckats boka en resa till Barcelona helgen när det är Champions League-final.
Ja.
Och om vi går dit, det är det dummaste jag har gjort.
Ja. Jag skulle precis säga, är inte finalen i Paris?
Jo. Ja, men alltså, jag bokat resa med, alltså en kärleksresa med min tjej.
Ja.
Och då att den lördagskvällen när vi är där fredag, lördag, söndag, och jag då lägger den lördagskvällen på att kolla en eventuell Champions League-final. Det kommer ju inte vara jättepopulärt.
Nej. Men om Liverpool går dit så har du inget val.
Nej, exakt. Och det
då
är ju...
Du säga det med klubbofficiell del supporter Liverpool del Catalonia.
Ja, vad härligt. Ja. Nej, men...
You fit right in.
Ja, jag kan... bryta på spanska också. Ja. Kanske.
Men vilket, by the way, vilket jävla läge det är egentligen för Chelsea att lägga allt fokus på Champions League här egentligen. Inser jag nu. De ska möta Real Madrid, vilket såklart inte är kattpiss, men vad heter de? Barcelona visade ju att det går att dekonstruera Real Madrid rätt ordentligt, och Chelsea kommer liksom inte, de kommer inte tappa sin Champions League-plats.
Nej, jag håller nästan Chelsea som troligast Champions League-vinnare av Premier League-lagen, just för att de har De ligger liksom i ingenmansland i Premier League, behöver inte oroa sig för att inte ta sig till CL och kan lägga all krut på CL.
Ja, just det. De fan i FA-cupen också. De ligger rätt bra för att vinna cuperna, Chelsea. Det får man ge dem.
Ja. Trist att man har glömt bort allting. Man bara tänker på deras ryska ägare. Liksom. Ja, ja. Du, en sak som jag funderar på, som jag tänker är så här, fan det här var ju lite jobbigt. Nu när... Ja. Egypten mötte Senegal och Salah missade sin straff där och Salah och Mané slog in den.
Nej, han missade inte senast, han fick inte ens slå.
Nej, precis. Men nu sköt han ju över. Det var ju inte så bra gjort. Och Mané
sköt... Det var någonting som störde honom, men...
Jag vet inte. Det känns som att det kan ha funnits.
Det var ju, jag tycker i regel att det är så här, ja, men att man som motståndarsupporter försöker psyka lite, att det kommer in en laserpekare eller två, det gör väl ingenting. Alltså att det är en del av liksom hetsen, men det var ju 17 stroboskop riktade rakt mot hans ögon. Det var ju något av det sjukaste jag sett.
Ja, det är som en så här Super Bowl-mellanakt.
Ja. Jag bara väntade på att Snoop Dogg skulle börja dansa på oss alla hans huvud. Nej.
Ja, men och där igen när Mané går segrande ur den striden. Men men efteråt, efter när Salah är på väg ut ur arenan och in i katakomberna, då blir han skyddad av massa egyptiska vakter typ. Och senegaleserna på läktaren står ju och kastar saker på honom från läktarna när han går in i tunneln. Alltså det är ju verkligen, de står ju och hivar allt de har i fickorna liksom, och vattenflaskor och sådär. Känslan är väl att det här skulle kunna skapa en spricka mellan Mané och Salah?
Alltså grejen är att det har ju funnits liksom ganska långa rykten tidigare om fnurror på tråden, om man ska säga så.
Ja.
Att de inte drar 100% jämnt liksom. Att det finns en vilja om att vara liksom ett slags anfallsnav eller någonting. Men å andra sidan, minst en av dem kommer ju sticka från Liverpool i sommar.
Ja, det tror jag. Men jag tänker att det kan påverka slutspurten här. Att de... Ja,
ja, absolut. Det kan det. Men jag ska vara på andra sidan här. Tror du inte att de skulle kunna lägga de skillnaderna till sidan i 2 månader? Och bara så här, nu ska vi vara så överjävla bra. Och liksom...
Ja, det hoppas man ju. Och det verkar ju funka bra efter AFCON. Där funkar det bra. Men nu blev det ju så otroligt tydligt hur senegaleserna verkligen attackerade Salah. Mm. Och det sprang ju in folk på planen och sprang fram och häcklade honom, och han fick ju verkligen skyddas ut ur arenan.
Ja. Tror du att Salah hade velat att Mané skulle göra liksom en Will Smith? Keep Mohamed Salah out of your fucking mouth.
Ja men alltså på riktigt lite så att han springer fram och liksom lugnar ner publiken, att så här, sluta håna honom typ.
Det blir väldigt intressant att se de första matcherna efter. Ja. Om, alltså, det kommer ju nagelfaras. Liksom. Passar liksom Mané Salah eller vice versa? Kommer de liksom gå själva? Kommer alla tre i Liverpools offensiv vara Luis Diaz? Så här, bara skygglappa, dribbla och så, dra. Liksom.
Vore älskvärt.
Det vore väldigt bra för mig att sitta.
Ja. Det hade också varit så här 7-0 mot Watford men 0-4 mot Aston Villa. Liksom.
Men okej, vad tror vi att det här tar vägen? Vi måste avsluta det här med ett litet tipp.
Nej, men jag tror att det blir oavgjort med Liverpool och City i ligan. Vilket lägger upp det för att City helt enkelt håller ifrån hela vägen in i mål.
Och de andra turneringarna som Liverpool är med i.
Ja, men där tror jag tror att vi stökar av Benfica. Och jag tror att Liverpool även kommer kunna slå ut Bayern München. Och att jag kommer få försöka övertala min tjej att kolla på CL-finalen i Barcelona.
Ja, det får du lösa. Jag tror lite som du också, jag tror att City klarar av att hålla Liverpool i ligan. Men eventuellt ryker mot Atletico redan i kvarten på grund av den urladdning det är. Annars tror jag att de har svårt att balansera det. Så det slutar med att City faktiskt kniper ligan med minsta möjliga marginal, men att Liverpool sticker och vinner FA-cupen och Champions League.
Oj, ja, det tar det på förhand.
Ja, men jag tror att det kan bli en sån effekt om City liksom fixar det, kanske till och med kniper segern i ligan. Då faller Liverpool ligamässigt också. Då blir det skitus mot United där, och då kommer liksom misstagen.
Ja.
Och så skiftas fokus. Och då tror jag de har sån jävla kraft och bredd att fixa det andra.
Ja, jag tror att Chelsea plockar både CL och FA-cupen.
och att Liverpool skulle gå lottlösa förutom läskkuppen.
Ja.
Det bedömer jag som högst osannolikt.
Tack, men jag behöver ändå lägga in den lilla anti-jinxen här innan vi slutar.
Du, precis innan vi ska gå, för att det är på väg in annat folk i studion, så kan vi bara ta upp Sporting Intelligence. Nick Harris gjorde en undersökning. Nu har han säkert sett en fladdra förbi på Twitter. Det handlar om sympatier för ägare, så att säga.
Just det.
Det är väl den korta summeringen av det, så att säga. Och det är ganska mycket som inte är så häpnadsväckande. Newcastle-fansen gillar inte Mike Ashley. United-fansen gillar inte Glazers. Det finns mer Leicesters ägare är väldigt, väldigt omtyckta.
Ja.
Både bland Leicester och bland andra. Och sådär. Men det som har spridits mest är ju givetvis det här vem som stöttar de mer objektivt förkastliga ägarna. Det vill säga Abu Dhabi, Saudi och Abramovich.
Mm.
Och de supportergrupperna som har ger de här typen av ägare starka stöd är föga överraskande Chelsea, Newcastle och Manchester City.
Va?
Och framför allt Manchester City var ju faktiskt häpnadsväckande siffror där det bara var, jag tror det bara var så att 13-14% som tyckte att det var problematiskt eller tyckte att det var fel.
Ja, frågan var väl, tycker du att Premier League ska kunna stoppa ägare som är statligt ägda?
Mm. Då var det bara 13-14% av City-fansen som tyckte att ja, det ska de kunna göra.
Newcastle som var näst sist, där var det 40%. Det var ja, ganska stor glapp.
Ja, och det här min take kommer nu att det här är det tydligaste tecknet på att nu måste Premier League, alla Premier League-fans, alla liksom supportrar till andra lag, vi måste enas och vi måste vara så sjukt snälla mot City-supportrar.
Mm, jag håller med.
För det här är det tydligaste tecknet på att alieneringen, att bli kallade plast, att bli kallade liksom medlöpare och bli utkastade ur den stora gemenskapen, det driver ju dem i famnen på sportswashing. Nu om någon gång så måste alla andra Premier League-supportrar stå samman och säga, ni är kidnappade kamrater. Det är inte ni som är de förkastliga, utan ägarna som har kidnappat er klubb, som har köpt den utan ert godkännande. Inte hålla på och vara elaka och kasta skit och säga att de är rövhål, även om det finns saker som man kan tycka det. Utan istället välkomna in dem i värmen, säga ni behöver inte den där diktatorn med pengar. Kom till oss istället. För att få sportswashing att sluta funka så måste man vara snäll mot en City-supporter.
Du är vacker som person,
Petter. In i hashtaggen, detta gör jag för en City-supporter idag. Och berätta vad du gör för att rädda Manchester City undan sportswashing.
Och med det tackar vi för oss.
Hej då!
Ja du, Petter, en sak. Vill du kolla på City-Liverpool med mig den 10?
Ja, det vill jag egentligen inte, men jag kommer inte göra det.
Det kan bli ganska, det kan bli bra content.
Vi måste göra det. Ja. Vi måste göra det. Bra.
Cool. Vi hörs. Tack för det.
Ja,
hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.